Du lyssnar på Yle Vega i huvudstadsregionen här med mig, Julie Ebbe, och Saga Mannila är också med mig här i studion. God morgon.
God morgon.
Gäster har vi också faktiskt här i studion. De ska jag presentera för er alldeles strax. För det ska handla om vård- och landskapsreformen som ju fick då sitt, enligt vissa kanske lite snöpliga, slut i fredags. Då föll den här reformen, och samtidigt så meddelar statsminister Juha Sipilä att regeringen avgår. Det här är ju en reform som landets stora städer har varit kritiska till redan länge, inklusive då huvudstadsregionens städer. Till exempel har Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori upprepade gånger uttalat sig rätt kritiskt om den här reformen, både i sin nuvarande eller vad ska man säga, dåvarande form. Den finns ju inte på bordet längre. Så här sa han i en intervju till Yle huvudstadsregionen i februari.
No, om det gäller bara Helsingfors så behöver vi ju inga reformer från den synvinkeln. Att klart att vi borde ju också liksom kunna göra bättre saker och ting hela varenda dag. Men det är liksom, vi behöver inga administrativa reformer för att göra saker bättre i Helsingfors. Att sen är det frågan om andra frågor. Och samma gäller ju alla större städer. Det gäller också även flera landskap där de har redan på vad heter det, frivillig basis att hitta på lösningar.
Så sa alltså Jan Vapaavuori i en intervju till Yle huvudstadsregionen i februari. Det var Hanna Otman som hade intervjuat honom då. Med mig i studion har jag nu SFPs Kristina Estrin, som är fullmäktigeledamot i Esbo och också utredare vid Nylands förbund. Du har jobbat med planerandet av den svenska servicen i Nyland i och med vårdreformen. God morgon.
God morgon.
Och så har jag också De grönas Sanna Vesikansa, som är biträdande borgmästare för social- och hälsovårdssektorn. God morgon.
God morgon.
Det här är ju en reform som har på något sätt förknippats med ganska mycket starka känslor och dramatik under de här 4 åren som vi har följt den här regeringen. Så därför tänkte jag också att det kan vara ganska passligt med den här klassiska sportfrågan inledningsvis. Hur kändes det när den här reformen föll, Kristina?
No, alltså det var ju absolut ingen överraskning mera i det här skedet, för att redan på hösten så började ju luta mot det här, det vill säga det såg ändå ut som om det skulle vara mycket osäkert att den här reformen skulle gå igenom. Men det är klart att i den här beredningen Nyland 2019 där jag har jobbat, så, som då har ansvarat för alltså beredningen av både landskaps- och vårdreformen för Nylands del, så har man ju ändå varit tvungen att fortsätta att jobba så som om vårdreformen eller de här reformerna skulle ha trätt i kraft. Så vi har det där varit medvetna om den här situationen, att det kanske går på det här sättet, men samtidigt så har vi liksom jobbat på för högtryck, och min uppgift har varit att planera den svenska servicen i Nyland. Och jag tycker att man nog, jag kan med gott samvete säga att det här arbetet har inte varit på något sätt bortkastat, därför att det har knappast, ja, det är säkert nog många, många årtionden sen någon skulle ha liksom sett över hur de här strukturerna egentligen liksom fungerar i hela Nyland. Och det finns ju nog väldigt mycket när det gäller alltså den svenska servicen som borde förbättras. Mm. Så att någonting när det gäller det svenska så måste man oberoende göra, och jag hoppas och tror att det här egentligen liksom, det vi har kommit fram till och det vi har gjort nu ska kunna utnyttjas och användas också i den fortsatta planeringen av vården.
Kan den användas som sådan, eller hur mycket behöver det göras justeringar?
Alltså delvis så kan man nog använda mycket. Mycket har handlat om att utreda vad läget är idag, var det brister, vad invånarna anser om den service de får. Och sen har vi då också funderat på vad man borde göra för att förbättra servicen på svenska, både här i huvudstadsregionen men också då i hela Nyland, för det finns faktiskt en hel del serviceformer som man inte alls idag får på svenska, och det finns till och med sånt som man inte får i hela landet på svenska idag, och ändå så säger lagen, också de lagar som gäller idag, att man ska ha samma rätter samma rätt till vård på finska och svenska. Och i dagens läge så uppfylls inte alltså den här lagens krav när det gäller det svenska.
Mm. Jag kastar över frågan till Sanna Vesikansa. När reformen föll, vilka känslor väcktes då?
No, inte var jag överraskad heller, för den här har varit... Det var slut och det har varit så för många veckor. Men naturligtvis behöver vi reformen i vårdreformen till Finland. Små kommuner som har ansvar kan inte, har inte möjligheter att organisera alla tjänster till och vi måste naturligtvis ha större områden, men den här sätten som regeringen planerade med marknadsmodellen och också att tvunga de här områden och glömde också stora städernas position och de här problem vi har i Helsingfors och huvudstadsregionen, det var inte i den här regionens regeringens modellen, så den här måste nu fortsätta med små stegar och också ganska annorlunda modellen som vi hade.
Mm. Vapa Vuori sa, som vi just hörde, att Helsingfors behöver inte den här reformen. Skriver du under på det, Sanna?
No, vi är stor. Att vi har den här problemet som små kommunerna har. Så vi är större än alla andra planerade landskaper. Så i så sätt behöver vi inte. Men naturligtvis ser vi att Finland behöver vårdreformen. Och också här i huvudstadsregionen måste vi arbeta tillsammans mer. Och så det här problemet har vi också nu och nästa veckan och efter valen. Så vi måste arbeta tillsammans för att hitta bra lösningar. Men de här lösningar måste nu analyseras och se på ganska annorlunda sätt än den här regeringens plan har varit.
Kristina, så där ur Esbos och Nylands synvinkel, hur ser du på det här liksom behovet av en vårdreform?
No, det är nog så att förstås de här stora städerna så klarar sig ganska bra, eller mycket bra också idag. Men jag håller med om det att så där ur invånarens synvinkel sett så visste det ju liksom vettigt att vi skulle samarbeta mera. Och allt fungerar ju inte så bra heller idag. Mm. Och sen måste man också tänka på den här på framtiden. Befolkningen åldras, behovet av vård kommer att öka. Och det är det här man också måste förbereda sig på. Det är klart att kostnaderna för vården så de har ju liksom stigit år för år och kommer säkert att göra det också i fortsättningen. Och sen en viktig sak är hur man kan garantera alltså tillräckligt med personal och kunnig personal och få personalen att hållas kvar. Så att satsa på den här arbetstrivseln och orket i arbete och sådana frågor så tror jag att det är oerhört viktiga också med tanke på framtiden. Mm. Och sen när det gäller det svenska så är det helt klart att i synnerhet här i huvudstadsregionen så är det viktigt alltså att man har strukturer för vården på svenska. Och det har vi inte överallt idag. Och i Helsingfors har man sedan ett antal år tillbaka så har man byggt upp strukturer på svenska. Så det fungerar faktiskt, om man ser till hela huvudstadsregionen, så fungerar det kanske bäst här egentligen, för att man har medvetet gått in för att koncentrera till exempel till vissa hälsostationer, hälsovården då. Och de som anlitar de här svenska hälsocentralerna, de invånarna är ganska nöjda, men att ungefär hälften av de svenskspråkiga i Helsingfors använder inte idag heller de här, så kanske det känns till att de finns, medan de i Esbo då så har vi inte koncentrerat, men vi har fattat beslut om faktiskt nu i samband med budgetbehandlingen för det här året att nu så ska det också inledas en organisering av den svenska social- och hälsovården så att man då ska utreda möjligheten att koncentrera till vissa hälsocentraler Och man kommer också att anställa en person som kommer att ha det här på sitt ansvar. Så att, och det här skulle jag säga att den här insikten om att det här också måste göras i Esbo, så det är nog också en följd av det arbete som nu har gjorts här kring de här frågorna. Mm. Och sen just det här att vi liksom måste samarbeta mera för att här över kommungränserna, för att få tillräckligt stora volymer när det gäller alltså produktionen av den här servicen på svenska, så att man tar tillvara personalens språkkunskaper bättre. Idag så har man egentligen inte någon sådan klar uppfattning om var den språkkunniga personalen ens finns, men om man skulle då ta tillvara den, ta reda på vem som är villig att ge service på olika språk, ge service på svenska, och sen också organisera servicen utgående från det, så då kan man på ett bättre sätt möta också invånarnas behov. Idag är det totalt slumpmässigt på många håll i de städer och kommuner där svenskspråkiga är i minoritet, hur man lyckas få service på svenska.
Många kommuner runt om i landet så har ju börjat redan här under de här 4 årens tid liksom förbereda sig inför den här vårdreformen genom att lägga om liksom inom kommunerna. Nu följden, är det här någonting som påverkar oss här? Hur påverkar det till exempel i Helsingfors med tanke på social- och vårdsektorn?
Naturligtvis har det påverkande också till Helsingfors, men vi har också haft egna målet att integrera vården bättre mellan hälso- och socialvård. Och så har vi gjort, och den här var inte i regeringens modellen så viktigt. Och nu tror jag att vi ska fortsätta att integrera till exempel personer som har hälsoproblem. De har mycket ofta också sociala problem, och vi måste ha den här integreringen mycket bättre också här i Helsingfors. Och vi har diskuterat mycket om att hur ska väntetiden till läkare vara kortare. Det är mycket viktigt, och vi har också åtgärder här i Helsingfors att vi måste förbättra. Men det finns många andra mycket viktiga saker som vi måste koncentrera vårt arbete. Och en sak är den här integreringen mellan social- och hälsovård. Vi har mycket att göra.
Kristina?
Ja, det här är ju en fråga som, det här var ju en av de här stora frågorna som ingick i den här vårdreformen, att föra då social- och hälsovården närmare sig. Jag tror att den processen har startat i många kommuner, att man funderar på det. Och det där, sen en annan sak är förstås det att det är många som nog gärna skulle se också en större valfrihet och en just att kunna använda servicesedlar. Och när det gäller det svenska så finns det en hel del producenter som inom den tredje sektorn till exempel som står för en stor del av den service som erbjuds inom det sociala området. Mm. Och det är ju jätteviktigt att man kan använda sig av det, så att vissa sådana processer har kommit igång. Sen en jätteviktig sak och en stor sak som vi inte liksom på något vis ändå kommer undan, fast vårdreformen har fallit, så det är ju hela det här elektroniska, det här liksom det här digitaliseringen och de förnyelser och processer som är på gång där. Här i Helsingfors så har man beslutat sig för att ta i bruk Apotti, och det har många andra städer också gjort här i huvudstadsregionen, Kyrkslätt och Vanda och Grankulla. Och det är just med de här digitala systemen. Alltså också där är det jätteviktigt att man redan från början när man planerar de här systemen funderar på hur de ska fungera på finska och svenska. Och nu är det som med det här Apotti, att här har den här svenska biten lite så där liksom fallit bort. Jag vet att man i Helsingfors nu funderar nog på det, att hur ska man göra det, men det är klart att det borde ha varit med liksom de här tankegångarna från början, och det hoppas jag nu att det här också har, den här processen har öppnat ögonen för det, att den här saken måste helt enkelt korrigeras. Så det gäller alla andra digitala system och processer som tas i bruk, att de måste från början planeras för båda språken och på sikt också alltså för andra språk.
Ja. Mm. Så här avslutningsvis tänkte jag att vi skulle kunna vara lite så här konstruktiva. För sannolikt så kommer ju också nästa regering och riksdag att sitta då med den här reformen. Förmodligen tillbaka lite till skissbordet. Okej, det gick inte igen det här reformen. Vad borde de lära sig av de senaste 4 åren, Sanna?
En är att så stora enheten, det kan man inte ta i parlamenten i 4 år. Man måste ha några små steg och också att jag tror att alla måste diskutera tillsammans att ha den här minimal, att man kan vara tillsammans övrig om det. Och naturligtvis också att den här evolutionen som vi har nu, att frivilliga kommuner samarbetar tillsammans, att nyttja att också använda den här som en positiv sak. Jag tror att det här är mycket, mycket viktiga också, att marknaden kan användas, men det måste inte vara som det var i regeringens modellen som var tvungen att gå till marknaden.
Kristina?
Om man ser till den här politiska behandlingen så hoppas jag att man nu har insett att för det första så är det viktigt att man har en parlamentarisk beredning, det vill säga att alla partier har en möjlighet att delta i den här politiska processen. För att nu skulle det ju ha varit olyckligt också en sån situation där hälften av riksdagsledamöterna motsätter sig den största reformen som man någonsin har genomfört i Finland. Det vill säga man måste försöka ha alla politiska partier i riksdagen med i en sån här beredning från början. Så det tror jag man har lärt sig och det tror jag och hoppas jag att man redan nu, alltså att man genast liksom börjar fortsätta då på det sättet. Och sen kanske en annan och en mycket stor och allvarlig fråga är det att det här, att man inte under kommande riksdagsperiod underskattar alltså grundlagsutskottets betydelse. Att jag tycker det sättet alltså på vilket man förde vidare den här processen trots att kritiken var väldigt skarp från grundlagsutskottet. Så det tror jag nog att förvåna många medborgare i Finland. Det såg inte bra ut och det är inte bra. Man ska inte, tycker jag, ifrågasätta grundlagsutskottets arbete, utan man måste lyssna till vad de har att säga. Och också genast reagera på det och inte liksom skjuta fram problem. Att därför har vi ett grundlagsutskott. Så nu är den här laglighetsaspekten när man reformerar stort, den är jätteviktig.